Här och där i Nya testamentet så möter vi uttrycket att det första ska bli det sista. Och man kan undra vad är det för vits med det. Det är ju ett uttryck som kanske i första hand används på tal om Israel. Det första ska bli det sista. Och det ska vi lite grann leta efter idag. Så vi ska börja i Jesajas 6:8. Jesaja 6:8. Det här kapitlet är ju ett där man brukar läsa första halvan och tvärbromsa när man har läst 7:e versen. Men vi ska läsa från 8:e och framåt. Och jag hörde Herrens röst. Han sa: vem ska jag sända och vem vill vara vår budbärare? Då sa jag: här är jag, sänd mig. Han sa: gå och säg till detta folk. Ni ska höra och höra men inte förstå. Och ni ska se och se men inte begripa. Förhärda detta folks hjärta. Gör deras öron döva och deras ögon blinda, så att de inte ser med sina ögon, hör med sina öron eller förstår med sitt hjärta och vänder om och blir helade. Då frågade jag: hur länge, Herre? Han svarade: till dess städerna blir öde och ingen bor i dem, husen blir utan folk och landet ligger öde och övergivet. Herren ska sända folket långt bort och ödsligheten ska bli stor i landet. När bara en tiondel är kvar i det ska även den ödeläggas som en terebint eller en ek av vilken en stubb lämnats kvar när den fälls. Den stubben ska vara en helig säd. Vilken kallelse och vilken uppmaning. Gå och säg till detta folk. Ni ska höra och höra men inte förstå. Ni ska se och se men inte begripa. Era hjärtan ska bli förhärdade. Ni ska inte längre kunna begripa. Inte längre se med era ögon och höra med era öron. Och inte längre kunna vända om och bli helad. Det här betyder att i och med denna kallelse gör Gud det första till det sista. Han tar inte ifrån dem frälsningen. Det står det ingenting om. Men han gör det första till det sista. Någon som kan sätta på lamporna så vi ser och läser här inne. Vi bläddrar vidare hos Jesaja och ser hur han sedan genomför sin kallelse. 29:9. Häpna och förundras. Stirra er blinda. Ja, var blinda. De är druckna men inte av vin. De raglar men inte av starka drycker. Ty Herren har utgjutit över er en ande med djup sömn och tillslutit era ögon. Han har höllt mörker över profeterna och över siarna, era ledare. All uppenbarelse har för er blivit som orden i en förseglad bok. Räcker man en sådan bok åt någon som kan läsa och säger: läs detta, så svarar han: jag kan det inte, den är ju förseglad. Räcker man den åt någon som inte kan läsa och säger: läs detta, så svarar han: jag kan inte läsa. Herren har sagt: eftersom detta folk nalkas mig med sin mun och ärar mig med sina läppar men låter sitt hjärta vara långt ifrån mig, är fruktan för mig bara ett inlärt människobud. Se, därför ska jag ännu en gång göra underbara ting med detta folk. Ja, underbara och förunderliga. Det visas vishet skall förgå, det förståndigas förstånd skall förmörkas. En sån text, såna texter vi läser. All uppenbarelse har för er blivit som orden i en förseglad bok. Om vi nu tänker oss Bibeln som en bok med idel uppenbarelse. Och så räcker man den till någon och säger läs den här. Så säger han den är ju förseglad. Jag kan inte läsa. Jag förstår inte vad där står. Jag för min del tycker vi ska göra tvärtom. Känner vi igen oss? Ja, kanske. Det första ska bli det sista. Och vi var ju ändå rätt så tidiga. 1100-talet var ju det stora århundradet i Sveriges historia. Man byggde kyrkor i varenda by i Sverige. Underbart måste det ha varit. Man övergav det gamla blotandet. Men nu, eftersom detta folk nalkas mig med sin mun och ärar mig med sina läppar, knappt ens, men låter sitt hjärta vara långt ifrån mig, är fruktan för mig bara ett inlärt människobud. Dina tankar är inte Guds tankar utan människotankar. Det är olika. Guds tankar och människors tankar. Och för närvarande står människotankarna högre i kurs i Sverige än Guds. Men Gud är oslagbar. Han ger aldrig upp. Han vet vad han gör och han är idel kärlek och godhet. Se, därför ska jag ännu en gång göra underbara ting med detta folk. Ja, underbara och förunderliga. Det är alltså sagt till Israel. Ännu en gång ska jag göra underbara ting, säger Gud. Jaha, vad var förra gången för någonting? Jo, det var Exodus ur Egypten. Jag ska göra någonting lika härligt, något lika underbart. Därför det behövs. Men det första ska bli det sista. Du vet, det finns människor som får nådegåvor och rycker upp trän med rötterna. Det kanske du har läst om i Bibeln. Och då är det ju så att alla trän ska inte ryckas upp. Utan du ska i första hand flytta på de som Gud vill ha flyttade. Så att det behövs att du får någon sorts godkännande uppifrån innan du tilltalar träden. Och det du då uttalar, det är alltså ett auktoritativt besked ifrån högsta ord. På hebreiska kallas det för mashal. Det är ett lustigt ord som betyder gåta och auktoritativt tal och dunkelt tal. Det finns flera betydelser. Och det var vad nu profeten uttalar här. Han uttalar ett mashal som han har fått i uppdrag att uttala, som vi läste om i 6:e kapitlet. Han möter Herren och till och med ser honom. Och det betyder att han står inte på någon hög talarstol och talar till hela folket, kanske i templet eller någon annanstans, utan han kanske står alldeles ensam ute på någon öde öken eller någonting och säger det här. Men det är ord från Gud. Och det är ord som, så att säga, binder den framtida historien. Därför att det är Guds vilja. Vad är det nu det hela går ut på? Jo, målet är detta. Det visas vishet skall förgå och det förståndigas förstånd skall förmörkas. Alltså, återigen, dina tankar är inte Guds tankar utan människotankar. Människotankarna i den mån de avviker från Guds tankar så har det ju med upproret att göra. Människans uppror emot Gud. När Jesus sa det här om människotankar så sa han det ju till Petrus. Och Petrus ville hindra honom från att gå in i sitt lidande. Gå bort, Satan, säger Jesus. Dina tankar är inte Guds tankar utan människotankar. Och målet är alltså detta, att våra tankar ska bli i överensstämmelse med Guds tankar. Alltså att upproret och dess effekter ska försvinna. Och det har ju med kunskapens träd att göra, som jag talade om igår. Att kunskapen har en förunderlig förmåga att koppla loss oss ifrån ens tanken på Gud. Kunskapen är ju ett intressant område. Den är ju som ett babelstorn som vi bygger med vår forskning. Och låt oss bara ta ett exempel för att vi ska se att kunskapen är något väldigt tveeggat. Vi kan ta medicinsk forskning, som vi ju alla tycker är välkommet på alla sätt. Vi njuter alla frukterna av olika sorters medicinska framsteg. Själv står jag här med ett nytt knä i vänster ben och är glad och tacksam över de mediciner som kuperar värken i min rygg så att jag kan stå här överhuvudtaget. Men tänk om vi skulle kunna upphäva åldrandet. Det finns många som håller på och petar med det. Då skulle alla bli 20 år och sen så skulle det vara slut. Sen skulle man vara 20 år och 20 år och 20 år i århundrade efter århundrade. Vilka krig vi skulle få. Vilka krig. För hur ska man bli av med alla dessa 20-åringar? Ska de hålla på och yngla barn och bara överflöda jorden med nya 20-åringar? Ja, men detta är åtminstone tänkbart. Vi får hoppas att det inte går att lösa, men det går inte riktigt att säga att det är omöjligt. I vilket fall är det ju så här att ju mer vi forskar, desto mer kan vi göra. Och med det så stiger kostnaden för all sjukvård. Alla har hört talas om budgetinskränkningar och nedskärningar och stängningar och flyttningar och sammanslagningar och bråk och elände i sjukvården. Ja, det beror på att den hela tiden lavinartat växer. Och det är ju det vi önskar oss. Och ändå är det något som vi inte önskar oss. Det här är mycket tveeggat. Och så här är det ju med all kunskap. Ju fortare kunskapen växer, desto kortare blir halveringstiden för ett vetenskapligt påstående. Därför att det dröjer inte så länge för någon annan kommer och säger att det är tvärtom. Och då vet man till sist inte vad det är man vet, om man vet något. Så här är det med forskning, kan jag tala om. Det är intressant med kunskapens träd. Nåväl, Gud vill i alla fall att vårt upproriska användande av kunskap måste förgå. Och det handlar om vår omvändelse. Och märkligt nog gör då Gud så att han förblindar människorna så att de inte ska kunna omvända sig. Varför det? Jo, därför att de måste komma underfund med sin egen roll i sammanhanget. Och vi ska bläddra till Nya testamentet, till Romarbrevet 5. Och läsa två verser som jag tror är oerhört viktiga, grundläggande kanske, i den uppenbarelse som Paulus åberopar i Galaterbrevet att han har fått. Mitt evangelium har ju kommit direkt ifrån Jesus Kristus och jag har inte fått det från människor, säger han. Och om vi då läser de två sista verserna i 5 kapitlet, så tror jag att vi kommer in på själva kärnpunkten, vad det är som gör att han uttalar sig med sån säkerhet i så många sammanhang där vi tycker att hur i all världen kan han veta det här. Han skriver: men dessutom kom lagen in för att fallet skulle bli så mycket större. Men där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer. För att liksom synden fick herravälde genom döden, också nåden skulle få herravälde genom rättfärdigheten som leder till evigt liv genom Jesus Kristus, vår Herre. Här talar Paulus om vad som var syftet med lagen. Den kom för att fallet skulle bli så mycket större. Men där fallet blev så mycket större, där hade nåden hunnit bli ännu mycket större. Så det var inte farligt, Gud var inte ute efter någon. Utan det var i rent diagnostiskt syfte, om jag nu får använda en medicinsk term. Det var för att alla skulle kunna förstå hur de fungerar själva. Lite självkännedom. Men det är ju bara Gud som kan använda det här som pedagogisk metod. Vi brukar ju inte lära våra barn att inte lägga händerna på varma spisplattor genom att lägga deras händer på varma spisplattor. Därför att vi kan inte reparera händerna. Men Gud kan. Och jag säger inte att han använder metoden så brutalt som att lägga händer på spisplattor, men ni förstår vad jag menar. Han kan låta oss skörda konsekvenserna av det som är fel i vårt eget väsen. För att sedan upprätta oss, sedan lyfta oss upp. Och då vet vi genom praktisk erfarenhet vad som är rätt och vad som är fel. Och det är ju så med oss alla att praktisk erfarenhet kan ju aldrig överträffas av teoretisk kunskap, aldrig någonsin. Där man har lärt sig den hårda vägen, det sitter där det sitter. Om du skulle tänka dig att du ska lära dig köra bil genom att bara sitta och lösa matematiska ekvationer eller någonting sånt, eller kanske möjligen vrida på en ratt framför en skärm, så är det ju mycket bättre att sitta i en bil som rör sig ut i trafiken. Du får ändå ha in det här med växelspaken i ryggmärgen och så. Det finns ju en överensstämmelse mellan Paulus undervisning och Lukas evangelium. Lukas reste ju mycket med Paulus och var väl den som sparade mest på texter som liksom förklarade Paulus något komplicerade teoretiska teologi. Vi slår upp i Lukas 7 och 36. En av fariseerna bjöd hem Jesus på en måltid och han gick till honom och la sig till bords. Nu fanns i staden en kvinna som var en synderska. När hon fick veta att han låg till bords i fariseens hus kom hon dit med en alabasterflaska med olja och ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät. Med sina tårar började hon väta hans fötter och torkade dem med sitt hår. Och hon kysste hans fötter och smorde dem med oljan. Farisén som hade inbjudit honom såg det och tänkte: om den mannen vore en profet skulle han känna till vad det är för slags kvinna som rör vid honom, att hon är en synderska. Då sa Jesus till honom: Simon, jag har något att säga dig. Simon svarade: mästare, säg det. Två män stod i skuld hos en penningutlånare. Den ene var skyldig 500 denarer, den andra 50. Eftersom de inte kunde betala efterskänkte han skulden för den båda. Vilken av dem kommer nu att älska honom mest? Simon svarade: den som fick mest efterskänkt skulle jag tro. Jesus sa: du har rätt. Sedan vände han sig mot kvinnan och sa till Simon: ser du den här kvinnan? När jag kom in i ditt hus gav du mig inget vatten till mina fötter, men hon har vätt mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Du gav mig inte någon hälsningskyss, men sedan jag kom in har hon inte upphört att kyssa mina fötter. Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. Därför säger jag dig, hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som har fått litet förlåtet älskar lite. Sedan sa han till henne, dina synder är förlåtna. Då började de andra bordsgästerna fråga sig, vem är den här mannen som till och med förlåter synder? Men Jesus sa till kvinnan, din tro har frälst dig. Gå i frid. Den som får mycket förlåtet älskar också mycket. Det är kanske en av livets största hemligheter. Och det här var ju vad Paulus predikade förstås. Fast han inte använde precis de här orden och uttrycken. Och därför så blev han ju beskylld för att gå omkring och uppmana folk att synda så tappert som möjligt för att få så stor nåd som möjligt så att de skulle kunna bli så glada i himlen som möjligt. Och det var ju inte det han menade. Men när Gud kan göra ett folk förblindat för att det inte ska omvända sig, åtminstone inte nu, så är tanken istället den att det folket ska till sist få en nåd som inget annat folk kan få. Och det ska vi få se. Bibeln vittnar mycket om det här. Och det Gud är ute efter med Israel, det är att det ska bli helt klart att allt gott som sker i detta folk ska vara Guds verk och inte någonting som människor har ens bidragit till med en smula. Gud vill inte ha vår hjälp. Han vill ha vår tro. Det vill säga den tro som tillåter honom att göra allt sammans. Det låter väl vilsamt. Ja, det är bara det att vi blir så rädda att det ska vara fel så vi hjälper nog till i alla fall, eller hur? Vi ska nu bläddra oss vidare till 11:e kapitlet i Romarbrevet. Vi ska börja i 11:e versen till en början. Jag frågar nu, inte har de väl snubblat, alltså Israel, för att de skulle falla? Visst inte. Men genom deras fall har frälsningen kommit till hedningarna för att detta skulle väcka deras avund. Och om deras fall har varit till rikedom för världen och deras fåtal varit till rikedom för hedningarna, hur mycket mer ska då inte deras fulla antal vara det? Och till er hedningar säger jag som hedningarnas apostel, sätter jag mitt ämbete högt i hopp om att väcka mina landsmäns avund och frälsa några av dem. Till om deras förkastelse betyder världens försoning, vad ska då inte deras upptagande betyda om inte liv från de döda? Här möter vi ju förunderliga påståenden igen. Genom deras fall har frälsningen kommit till hedningarna. Alltså blindheten, Israels blindhet för Kristus, gjorde att frälsningen gick till hedningarna. Annars så satt inte vi här, ingen av oss. Och man kan tycka, förblindade Gud Israel för att vi skulle bli frälsta? Vad är det för konstiga manövrer? Skulle det behövas? Ja, det skulle behövas. Därför att Herren hade ingått ett förbund med Israel. Har man gift sig så vänsterprasslar man inte. Och har Gud ingått ett förbund med Israel så är det Israel som gäller. Men Israel bröt förbundet, inte en gång utan flera. Och då har Gud möjligheten att vända sig till hedningarna. Inte för att Israel ska förskjutas utan för att han ska få Israel tillbaka. När Israel flörtar med avgudarna så flörtar Gud med hedningarna. Det är liksom grundprincipen i det hela. Så det är väldigt enkelt, väldigt mänskligt, nästan gudomligt. Och så ger oss Paulus ytterligare en viktig upplysning, att om deras förkastelse betydde världens försoning, så kommer deras upptagande att betyda liv från de döda. Kan vi vända på steken och säga så här: det blir ingen uppståndelse från de döda förrän Israel har omvänt sig. Och det blir inte heller så att alla blir helade när vi har förbundsgudstjänsten. Utan vi kan lugnt och avspänt ha våra förbundsgudstjänster utan att behöva försöka trissa oss upp till det här målet om att alla ska bli helade. Det var när Jesus gick omkring, och det kan väl ha hänt någon gång sedan också. Men grundmönstret är detta, att Guds rike är nära. Men Guds rike är inte förverkligat förrän Israel har omvänt sig. Därför att det är Israel som är Guds rike, om jag får uttrycka det lite slarvigt. Så läser vi vidare. Om förstlingsbrödet är heligt, är degen helig. Och om roten är helig, är grenarna heliga. Men om nu några av grenarna har brutits bort, och du, som ett vilt olivträd, har blivit innympad bland dem och fått del av det äkta olivträdets feta rot, då ska du inte förhäva dig över grenarna. Men om du förhäver dig, ska du veta att det inte är du som bär roten, utan roten som bär dig. Nu invänder du kanske att grenarna bröts bort för att du skulle ympas in. Du har rätt. För sin otros skull bröts de bort. Men du står kvar genom tron. Var inte högmodig, utan lev i fruktan. Ty om Gud inte skonade de naturliga grenarna, ska han inte heller skona dig. Se här Guds godhet och stränghet. Hans stränghet mot dem som föll, hans godhet mot dig om du blir kvar i hans godhet. Annars blir också du borthuggen. Men även de andra kommer att bli inympade om de inte blir kvar i sin otro. Gud har ju makt att ympa in dem igen. Ty om du har blivit borthuggen från det vilda olivträd som du av naturen tillhörde, och mot naturen har inympats på ett äkta olivträd, hur mycket lättare kommer då inte dessa naturliga grenar att ympas in på sitt eget olivträd? Det här är ju en härlig och underbar liknelse, full av Guds ljus och Guds godhet. Här har vi nu ett äkta olivträd. Och så har vi ett som inte är äkta. Ett vilt olivträd. Och det vilda olivträdet är ju vi hedningar. Och det äkta olivträdet är förbundsfolket Israel. Och då förmanar nu Paulus dem i församlingen i Rom som var av hednisk börd, alltså icke-judar. För det var en blandad församling det här, fast både judar och icke-judar. Och då förmanar han nu hedningarna, hedna kristna, och säger så här att det har brutits bort grenar ifrån det äkta olivträdet, och du har blivit inympad i de äkta grenarnas ställe. Och så varnas de äkta grenarna för att förhäva sig. Alltså att inte tänka, haha, vi är mycket bättre än ni, det var vi som fick plats istället. Därför att det här har inte alls med förtjänst att göra, förstås. Utan Gud samlar de bortbrutna, äkta olivgrenarna i en särskild hög. Så när han har satt in de vilda grenarna, om jag nu får säga så, så har han kvar alla de äkta. Och då är det dags för att också sätta in dem. De kommer också sättas in, säger nu Paulus. Om de bara inte spjärnar emot, tackar nej, så kommer de också att inympas för Gud. Det är mycket lättare för Gud att ympa in grenar ifrån det egna olivträdet. När han nu kan ympa in från ett vilt olivträd, så kan han ympa in dem som satt på trädet från början. Det är ju inga problem. Och man tycker, i hela världen ska det här gå ut på? Vad är detta för konstiga manövrer? Det är väldigt enkelt. Principen är den att det ska bli nåd för allihopa. Ingen ska sitta där och säga det att jag satt där från början och det var min rättighet att sitta här och ni andra har inte här att göra egentligen fast ni sitter här ändå, för det kan ju inte jag göra någonting åt. Utan istället så att det var nåd för de vilda grenarna att bli inympade, och det är nåd för det äkta olivträdets grenar att också bli inympade. Men de första har blivit de sista. Och de sista har blivit de första. Vann man någonting på det då, frågar vi? Ja, det gör man. Det här har inte med förtjänst att göra. Inte ett enda dugg. Och därför inte heller med kunskap. Kunskapens träd står för sig själv och vissnar så sakta. Det är underbart. Och vi läser lite vidare. 25 versen. Bröder, jag vill att ni ska känna till denna hemlighet för att ni inte ska ha för höga tankar om er själva. Förstockelse har kommit över en del av Israel, och så ska det förbli till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. Och det är så hela Israel ska bli frälst, som det står skrivet. Från Sion ska frälsaren komma och skaffa bort all ogudaktighet från Jakob. Och detta ska vara mitt förbund med dem när jag tar bort deras synder. I fråga om evangelium är det fiender för er skull. Men i fråga om utkårelsen är det älskade för fädernas skull. Ty sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra. Alltså, i fråga om evangelium är det fiender. Genom Guds förblindelse, för er skull, ni hedningar. Men i fråga om utkårelsen är det älskade för fädernas skull. Om utkårelsen var beroende av skötsamhet, så var det inte nåd. I fråga om utkårelsen så är Israel älskat för fädernas skull. Och Gud bryter aldrig ett förbund som han har ingått. Därför att han vet från början hur vi kommer att sköta oss. Han har inga problem med sånt. Utan här är det den allsmäktige, allvetande och kärleksfulla Guden som råder. Det ska vi tacka honom för och glädjas. I Jesu Kristi namn, Fader, så tackar vi dig för din vishet, din nåd och det fantastiska vittnesbörd som skriften ger om din klokhet och din renhet. Vi kan bara ödmjukt tacka dig, Herre, att vi får tillhöra dig. Att vi får vara dina barn och se upp till dig. Och att det får vara det som präglar våra liv mer än något annat. Att vi har en god Gud att se upp till. Fader, vi tackar dig. Jesus Kristus, vi lovar dig. Helige Ande, vi välkomnar dig. Amen.